P1, Sveriges Radio.
Nej men raska på ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt och idag sitter jag här mitt emot ingen mindre än kvinnan som gav oss Mias pappa flyttar hemifrån, Bill och Bolla, men kanske i synnerhet Alfons Åberg. Gunilla Bergström, välkommen hit.
Tack ska du ha.
Du är författare och illustratör.
Ja.
Är det så det står på ditt visitkort?
Ja, i den mån jag har visitkort längre.
Ja, just det. Men visst är de två sakerna, alltså texten och bilden, lika stora för dig, lika viktiga för dig?
Ja, absolut.
Och så har det varit från början, eller?
Mm. Ja, jag var ju reporter från början på Aftonbladet. Det hade varit i många år. Men så... Ja, så skrev jag lite på skoj en historia om en pappa eller om en skilsmässa. För det hade jag själv varit med om, så att jag visste ju det var, och då var jag väl i 7-årsåldern någonting. Och den där berättelsen, den fick jag in den lite på skoj faktiskt till ett bokförlag. Och sen gick det, jag tror det gick ett år. Då sa min dåvarande maka att det där, vad hände med det där manuset. Så då ringde jag och frågade, jo vi ska just ge ut den, sa de.
Det hade de inte haft vänligheten att upplysa dig om tidigare?
Ja, eller så hade de inte fattat beslut för den efter det året. Det vet jag inte faktiskt. Men på den tiden kom ju barnböcker ut en gång om året strax före jul, för då skulle julförsäljningen igång, va?
Och det här var boken som hette...
Mias pappa flyttar hette
det. Det var den?
Det var debuten, ja. Och då när jag kom upp på förlaget och man skulle ju ventilera det här, det var ju skoj att komma ut med en bok. Det var ju skillnad på tidningsartiklar, de försvann ju nästa dag, var det dags att göra nya artiklar. Men här, en bok står ju ändå lite längre i en bokhylla. Så det var ju kul, men jag var inte särskilt sådär översvallande lycklig för att komma ut som författare, som det hette, utan det var ju det vanliga att skriva. Men när jag kom upp på förlaget och skulle ventilera det här då, så visade de att lite prov på vem som skulle illustrera boken. Alltså de hade ju en kader av illustratörer de brukar vända sig till. Och jag tyckte ju inte om de där bilderna. Det var inga roliga. Alltså,
vad var det du motsatte dig i bilderna då?
Alltså jag tycker det var konventionella och lite... Jag vet inte vad det var för fel på dem. Jag tyckte bara att det här var inte som jag hade tänkt mig att det skulle vara i boken. Mm. Ja, de tyckte väl jag var lite gnällig kanske, men...
Det tyckte de säkert.
Ja, inte då på det. Då var de så ivriga att komma ut med den här boken. Så det vet jag inte. Men då sa... Det var nog Marianne Eriksson...
Som, legendarisk barnboksförläggare.
Ja, ja, men du förstår, man, du kanske vill illustrera själv. Och jag hade ju tecknat sen jag var liten. Jag var ju predestinerad att bli, mitt yrke skulle ju bli teckningslärare. Fanns det något som hette på den tiden?
Mm.
Men jag tyckte inte, det var ju inget yrke, för jag kunde ju redan rita, tyckte jag då. Så att jag hade ju ritat ur mycket och hade ju...
Men visste hon det, Marianne?
Nej, det hade hon väl ingen aning om. Hon tyckte väl bara det var kul att se hur jag skulle reagera.
Alltså ja. Hon sa mer, liksom, gör det bättre själv då? Nej. Det var egentligen så hon sa det.
Nej, hon... Nej, ska vi nu fastna så långt i detta? Men det var... Nej, det var väldigt instruktivt. Du förstår att du kan rita i skala 1-1 bara. Och så kan man köpa tuschpennor här nere på bakom hörnet på Bäckman. Sätter det på den tiden på Sveavägen. Och hon gav lite råd och då hur man skulle gå tillväga.
Mm.
Och när jag hade gjort den första boken och gjort illustrationen, alltså, då visste jag, det här kommer jag aldrig sluta med. Här gäller det rita. Rita, rita.
Förlaget var Rabén och Sjögren.
Mm.
Det är väl Sveriges mesta barnboksförlag. Där gav Astrid Lindgren ut sina böcker och hon var också lektör på förlaget.
Ja.
Och det måste hon ju ha varit då på din tid.
Ja, hon var nog, jag har räknat ut efteråt att hon måste ha varit med om, det var hennes sista år tror jag som förläggare innan hon gick i pension.
Ja, hon föddes 1907 och då måste hon ha varit 60, När kommer Mias pappa flytta hemifrån? 72?
Ja, den kom ut 71, men jag hade ju, den hade ju skrivits, vad blev det då, 70?
Mm. Ja, precis.
Eftersom den
hon gick hon i pension vid 63, så, ja. Och det hade hon ju råd att göra. Så, ja. Så var det ju faktiskt hennes sista utgivning då. Mm. Alfons är ju enormt stor succé. Jag är inte säker på att alla förstår hur stort Alfons är. Även, alltså, från ett svenskt perspektiv, om man tänker efter då, om man är i min ålder, jag är född 75, så har ju Alfons alltid funnits. Böckerna har ju alltid funnits. De fanns på dagis, de fanns i skolan. Filmerna, Per Åhlins filmer gick på tv. Man har hört Björn Gustafsson läsa med sin fantastiskt modulerade stämma i något sammanhang. Om man har själv haft skivorna eller man har sett det på tv. Men när man tänker efter så vet man ju att det alltid har funnits. Men det är dessutom internationella succéer.
Mm. Jag blev ju väldigt förvånad. Alltså, för de första åren fortsatte jag ju som reporter på Aftonbladet. Jag trodde att det här blev en jätterolig hobby att göra en bok då och då. Och de var ju snälla på tidningen. Jag fick ju, det var Sigurd Glans och det här gänget som var aktuella då. Jag fick ju tjänstledigt helt enkelt. Och det fick jag göra en månad.
Var du allmän reporter eller var
ja.
Du?
Ja. Fast jag jobbade ju på morgonredaktionen också, jag layoutat och så. Jag fick ju väldigt nytta av detta att räkna pinnar och Cicero och hela balletten.
Vad är pinnar och Cicero?
Ja, Cicero, det är ju ett storlek på bokstaven som man använder. Och pinnarna, det är hur man räknar. Då är det så att L och I och J och några stycken till, de räknas som en halv pinne, men M räknas som en och en halv. Och det är bokstäverna, de våra
och N är då en pinne, gissar jag.
Ja, en normal pinne.
Ja, just det.
Det är i det övriga alfabetet, men vissa kräver då lite längre omfång.
Och det här ska man veta när man sätter en sida.
Ja,
när
det ska man veta.
Disponera texten. Jajamän. Över en sida. Rubriker, ja. Ingress, brödtext.
Ja, just det. Ska man kunna det. Och då blir det ju olika storlekar på ingresser och brödtext till exempel.
Mm. Men det här har du nytta av i alla fall. Det här, när du sen har disponerat dina boksidor.
Ja, det låter ju så fantastiskt stiligt när du säger disponera boksidor.
Men, vad säger du då? Vad säger du då?
Ja, ärligt talat så jag har haft nytta av det. Men jag har ju inte varit medveten om att jag har haft nytta av det.
Nej, du har inte gått och tänkt hela tiden i termer av pinnar och sis, så det förstår jag ju. Men någonstans måste du väl ibland ha känt, för det kan jag ibland när jag har skrivit någonting. Jag har fått ett uppdrag någonstans ifrån att skriva en text på 2000 tecken, och så skriver jag en text och den är på 2000 tecken. Först blir den på 2035, men då går jag in och skrapar bort lite, för mig är det liksom en del av min yrkesstolthet att jag kan göra en text som är exakt så lång som de har bett om.
Ja.
Jag vet ju att de skiter i om det är liksom 30 tecken plus eller minus, men för mig det är ett sätt att liksom markera en sorts att jag har. Det är inte bara det att jag kan liksom foga samman lite meningar hit och dit, jag kan faktiskt leverera det som är beställt.
Ja.
Och där kan jag ju känna någon sorts, jag kallar det yrkesstolthet.
Ja, men det är det ju. Det är det. Alltså man ska ju inte förringa sin egen kunskap, men man förstår inte alltid själv vad det är man förstår.
Nej, just det. Nej, man analyserar inte sig själv på det sättet.
Nej, utan man vräker på med det som behövs och så styrslar man till lite. Det var för många på den sidan. Nej, det ska vara färre bilder. Det här blir för knöligt. Eller när det här blir utdraget, så här stor tyngdpunkt ska det inte vara på just den situationen.
Men jag ställer frågan, för att du jobbar ju med uppslag, du jobbar ju med text och bild i förening.
Mm.
Alltså du måste ju vara medveten om hur stor texten är. Alltså, du måste ju tänka ändå mer än vad författare som inte illustrerar själva tänker på. Hur mycket plats tar texten på en sida, till exempel?
Ja, det är, alltså när jag vad ska man säga, att en bok har, den allra första boken kom till därför att jag hade en rolig historia. Jag tyckte det var roligt med den här tjatiga ungen som, och den fåniga föräldern som springer där och gör allt vad ungen vill. Vad är det för förälder egentligen?
Du pratar om alltså, Godnatt, Alfons.
Ja, det tänker jag på.
Godnattboken. Alfonsboken.
Ja. Och då var det ju det, då historien var ju glasklar för mig. Jag tyckte den var härlig. Mm. Den gav lite en spark åt bägges håll på något sätt, va? Och i och med att jag fick okej från förlaget att göra illustrationerna själv så blev jag ju galen av lycka att det här ska jag hålla på med. Jag visste det. Så att jag hade ju bråttom att komma igång och göra nya, mer böcker. Och då var det Godnattboken. Mm. Som kom till. Och den historien hade jag redan i huvudet. Det där blir bra, det här måste jag göra. Så att när jag börjar, när boken är klart att det ska bli något i huvudet, då ritar och skriver jag parallellt. Så att jag ritar ju samtidigt. Jag skulle inte kunna göra en historia utan att rita till.
Nej.
Och sen kan jag klämma in ett ord, här blir han väldigt arg. Glöm ej röd färg, ilska. Och så vänder jag på bladet och så lägger jag till något där och så fortsätter det. Och så ritar jag och ritar. Och så kom ihåg stora leksaker i hörnet. Jaha, för det hängde ihop med leksaker. Alltså, så att jag kan inte säga, jag vet inte om jag är tecknare eller författare.
Men det du beskriver här, det, alltså ditt arbetsmaterial, det låter mer som klassiska skisser än som ett klassiskt synopsis.
Ja, ja, först är det ju bara råskisser. Vad är det som ska hända i den här berättelsen?
Ja, men text och bild kommer samtidigt.
Alltså, ja, det gör dynamiskt. Det. Ja, det gör det. Men sen kommer ju det roliga, och det är ju att rita ut och göra om det till bilder som går att tyda. För det är ju så mycket kraft. Ibland kan jag inte ens själv tyda. Vad är det här nu då? Så kan det vara.
Mm. Och det är ju spännande.
Ja, så fick man ju dra upp det hela. Och så kan man ju se att nej, men här blir lite för många sidor om det här. Och rent teckningsmässigt sett blir för mycket. I samma situation om och om igen. Det gäller just du och om det där.
Men är alla Alfonsböcker lika långa?
Nej, de varierar lite där. Det finns några som är på en 11-12 sidor och några som är uppåt, jag tror 14 tror jag, man får sträcka ut sig över den hårda pärmen i bild.
Ja, just det. Men du har ett begränsat antal sidor. Ja, det ingår lite grann i ditt yrkeskunnande att du har ett antal ark, som det heter.
Ja, det har jag.
Och det här är lite grann av trycktekniska skäl. För gör du 15 sidor, då måste...
In emellan där, ja.
Ja, precis. Ja. Då blir det en dyrare bok att trycka.
Ja.
Faktiskt.
Ja, så är det ju. Och sen är det olika om man har färg eller inte färg. Men jag har ju haft färg i de böckerna i alla fall. Jag har ju haft i alla faktiskt.
Ja.
Men du förstår att sen kommer ju det här. Och då, det är ju glädje. Det är ju väldigt roligt att sitta med de här bilderna och göra ut. Det är rena fröjden. Alltså man har bråttom upp på morgonen och komma igång och göra mer. Och det är klart att det är ju inte... Det finns ju problem där. Man kan se det här blir för... Det var inte så lättlöst som jag hade trott, va? Det ena eller det andra. Men det är ju aldrig oöverstigligt. Jag har aldrig haft problem med att illustrera. Till slut är ju boken färdig. Mm. Och då i bild, va? Och till och med monterad, fäst på snygga passepartouter eller panoer och allt är klart. Åh, nu är boken färdig. Ja visst, jag ska göra texten också, kommer då. Och då börjar helvetet, alltså. För jag vet ju precis vad det handlar om. Men det ska ju vara så lite text som möjligt, va? Och jag kan sitta och gneta. Ja, det är ju bara... Ibland får jag säga till mig själv, ja men kära människa, det är ju bara den här lilla texten. Ja, det är jobbigt. För att jag vill, och det är väldigt viktigt att inte säga för mycket. För det kanske redan finns i bild att han blir eldröd i ansiktet och skämdes otroligt. Ja, men det ser man ju på det där röda ansiktet. Eller det räcker med en liten antydan, säg tre ord bara.
Ja, texten ska ju vara både komprimerad men också lättbegriplig. Det är ju det som är tricket här någonstans. Mm. Det är ju en barnpublik du skriver för. Du måste ju vara noga med att inte använda för svåra ord och att, att barnet ändå hela tiden kan liksom följa storyn. Och samtidigt ska det berättas i så få ord som möjligt. Sen hjälper ju bilden till i väldigt hög grad.
Mm.
Eller?
Ja, alltså jag
du låter
inte
så skeptisk när jag påstår
nej,
saker.
Nej, ja, alltså för det första så är denna det här glädjen i att illustrera är mycket viktigt. Jag tänker mig inte på barnen. Jag har ju nog av att göra bilderna.
Du
jag
skiter gör det. I barnen.
Ja, det, alltså en faktum är att det är en väldigt egoistisk grej att få ur sig det där som man vill ha sagt, va? Jag tänker inte just barn och vuxna. Jag tycker det är ingen större skillnad på barn och vuxna. Ja, det är klart att man tar ju inte till de svåraste orden. Det gör man inte. Men även den som sitter bredvid och högläser för barnet ska vi någon mån stå ut med berättelsen. Så att, nej, för mig är det ingen... Jag är nyfiken, men på människan. Inte så mycket just på bara barn eller bara vuxna, utan människan oavsett.
Jag förstår. Du, om vi liksom backar tillbaka och gör någon sorts liksom tidslinje här. 71 kommer din första bok. Mias pappa flyttar hemifrån. 72 kommer första Alfons-boken.
Mm.
Godnatt Alfons sover. Som du beskriver det så är det ju lite grann en slump att det blir just den här pojken som har just en pappa och att det då inte finns någon mamma och så. Det är ju en sak som jag vet att du har fått frågan om tusentals gånger. Var finns Alfons mamma?
Mm.
Vi behöver inte fördjupa oss i det.
Nej.
Men någonstans finns hon väl.
Ja, död eller levande.
Ja, precis. Det här är ju en tid och det händer ganska mycket inom svensk barnlitteratur.
Mm.
I slutet på 60-talet så börjar ju sådana som Kerstin Thorvall och Margareta Strömstedt och Gunilla Ambjörnsson med flera skälla ganska mycket på hur barnboksklimatet ser ut. Det är väl inte Astrid Lindgren i första hand de skäller på, men de tycker att det är ganska puttinuttigt. Det som finns, att det är mycket, för mycket sagor och för lite verklighet.
Men det tyckte ju jag också. Så ja, jag var väl
det var det jag skulle komma
känsla.
Fram till.
Ja.
Att det här måste du ändå ha varit en del av en sorts trend som gick då. För då skapas det mycket av det som man kanske kallar socialrealistisk barnlitteratur. Och som många i min generation blir då kan bli lite irriterade på när de tänker på alla dessa böcker vi behövde läsa om barn i förort, barn som hade cancer, barn som gick till tandläkaren, barn som led i tredje världen. Folk som, alltså det har ju planterat lite grann hos en del av oss en sorts irritation över varför kunde vi inte få fantasi, varför kunde vi inte få... Men jag tycker att du räddar dig mer än en del av dina generationskamrater, för att även om Alfons är väldigt liksom, starkt förankrad i en verklighet. Vi ser ju också att han bor i ett ganska typiskt 70-tals höghusområde, kanske ett miljonprogramsområde. Det så finns det ju färg, så har du sett relationen väldigt mycket mellan son och pappa i fokus. Och sen så finns det en sorts allmängiltighet i de flesta av dina berättelser. Det handlar om skam, som i Alfons odjuret, eller det handlar om glädjen i att få knyta, som är bara knyta Alfons.
Nej, du,
kände du av det här, alltså att det var att vinden blåser i en viss riktning?
Du, jag hade inte en aning om
tänk jag ana att du skulle svara så.
Inte en aning. Alltså det var ju så jag var en glad journalist som fick göra något extra knäck vid sidan om i bokform. Så var det.
Men det var någon som sa till dig, visst, jag tror det är bra om du låter Alfons bo i ett höghusområde för att vi vill gärna skildra den sortens barn.
Alltså det var ju, man kan ju också säga att det var ju en nedra tur, att en lycka att få leva i den epoken. För det fanns, jag hade inte ens en redaktör som la sig i. Jag fick göra allt själv. De var väl bara nöjda på förlaget. Nu har hon både gjort titeln och baksidestexten och texten och bilderna. Härligt, skönt för dem. Det man fick, kom ju på korrektur, blev hemskickat så man kunde sitta och läsa att det var punkt och komma där det skulle vara punkt och komma, och man kunde flytta en rad hit eller dit som låg på fel sida eller något sånt där. Men det rullade på av sig självt, och glad var ju jag. Eller jag trodde att det, författaren jag vet inte hur de såg på henne, så det bara slank iväg alltihop. Idag skulle det inte ha gått. Jag skulle nästan undra om ens Astrid Lindgren hade fått komma ut idag med Pippi Långstrump, med den moraldebatt som pågår i vårt fisförnäma land, skulle jag vilja säga. Mm. Jag tror inte alls alla är fisförnäma, men det finns en feghet, inte bara i förlagsvärlden, utan en allmän feghet att ja, men så kan man väl inte göra, och så har vi väl aldrig gjort för. Nej, men gör det då om det är ingen som har gjort det för. Det är ju då man ska göra det.
Ja, så är det ju, och det känns ju som att 70-talet, alltså på ett vis, så jag har ju själv skrivit en bok som heter Poggiga barnböcker, där jag går igenom oerhört mycket av den här litteraturen som kom mellan 68 och 82. Böcker som har som en politisk tendens, som har en pedagogisk uppgift och som ibland har en direkt faktiskt också liksom nästan pornografisk funktion. Eller minst när det gavs ut väldigt många sådana här Så blir barn till böcker, varav en del är påfallande grafiska. Men det är den sortens böcker jag har samlat. Jag tar inte med Alfons-böckerna där, och det har folk ibland frågat mig, varför är inte Alfons-böckerna med? Och då kände jag nog, ja, det hade de absolut kunnat vara, för att de är ju på ett vis barn av sin tid. Alltså Alfons hade nog inte kunnat komma till i något annat tidevarv än 70-talet, med en blandning av å ena sidan, som du beskriver, som en frihet, en lekfullhet, alla barriärer ska rivas, samtidigt som det ändå finns någon sorts idé om att barn behöver realism, barn behöver känna igen sig. För det var ju en reaktion lite grann på liksom en lång period, och det kanske varit liksom Nicke Lilltoll och liksom talande djur och sagovärld och så. Det är ju ändå ganska typiskt för 70-talet att det är någonting som är påtagligt och igenkännbart.
Alltså när du räknar upp alla de här namnen av vad som låg i tiden och vilka som var aktuella som författare. Alltså, för jag hade ju ingen aning om vilka som var aktuella som författare. Jag visste ingenting om...
Träffade du aldrig Kerstin Thorvall?
Nej, jag på någon förlagsfest kanske senare.
För hon skrev ju också väldigt mycket, alltså realistisk, rent av socialrealistisk, ja, barnlitteratur. Ja.
Men det var ju mer, det var ju berättelseböcker kan man ju säga.
Ja, det är något äldre barn.
Det är en annan ålder.
Thorvald var ju så extremt produktiv, hon skrev ju i princip för alla åldrar. Jag tror hon skrev från 3-4-åringar upp till, över tonårslitteratur upp till vuxenlitteratur.
Det visste inte jag.
Nej, du kan inte hålla reda på vad alla andra
alltså det är
ju
så.
Min uppgift.
Man kan säga att det här, för det första, här, du, när den allra första boken kom till så hade jag ju knappt fått mitt eget första barn. Alltså jag hade ju inget barn, jag visste ju ingenting om vad barn läser, han var ju inte ens på talstadiet riktigt. Så att jag hade en förebild, och det var minnena av Astrid Lindgrens Bullerbybarnen, heter hon?
Ingrid Wagner.
Ja, och de hade jag älskat, fast jag själv var en duktig tecknare redan när jag var i 7-årsåldern, men jag älskade dem, och det kan jag undra fortfarande för mig själv. Vad var det som gjorde att jag som 7-åring blev så förtjust i de här lite knorviga, felritade ungarna med, ja, det var töntiga barn på något trivsamt vis.
Ja, Ingelvag Nyman, hon illustrerade Pippi Långstrump-böckerna och Barnen i Bullerbyn-böckerna. Ja. Dansk, hon tog väl sig dem i livet.
Ja, ganska tidigt gjorde hon det. Alltså,
ja. Ja, som du säger, det är en ganska liksom skev stil hon har. Det är inte alldeles proportionerligt korrekt, och det är inte alldeles perspektivmässigt korrekt. Och så här. Och barnen ser lite asiatiska ut.
Ja,
de har lite sneda ögon.
Ja, kinastuk. Ja.
Och är ju absolut inte realistiska, utan det är ju snarast någon slags karikerad stil hon har. Så jag tycker också att de är roliga.
Ja, det är något enkelt över dem. Ja, de ser så...
Det finns något cartoony över dem, skulle jag säga. Hon ritar ju också, gjorde ju också en massa serieversioner av Pippi Långstrump.
Jaha, det visste jag inte.
Ja. De är inte helt lyckade, hon har inte riktigt kläm på det där med rörelse. Det är ganska statiska bilder med lagda bredvid varandra. Men själva, jag förstår att någon sa åt henne att det här kan vi nog göra serier av. För att det finns någonting i uttrycket som påminner om seriernas bildspråk.
Ja, det var något som gladde hjärtat.
Så henne tog du, hade du med dig någonstans?
Ja, någonstans. Det var så här skulle barnböcker se ut. Eller så trodde jag att de såg ut.
Mm.
Då när jag var det 27-årsåldern eller någonting och kom med mina första.
Och så såg inte riktigt barnböcker ut då?
Nej, det skulle jag naturligtvis ha upptäckt om jag hade studerat ämnesområdet. Men jag tyckte bara det var roligt helt enkelt.
Mm.
Och det är viktigt att ha roligt.
För Alfons är ju också rund och mjuk och har någonting väldigt, skulle jag säga, cartoonig över sig. Det finns en serie teckningskvalitet i honom.
Mm.
Han är ju inte riktigt realistiskt återgiven. Om man jämför en illustratör som var väldigt stor på 70-talet, heter Mats Andersson, han illustrerar ohyggligt många böcker. Alltså i den här boken som jag har gjort, där jag samlat böcker, jag tror jag har hittat liksom 50 titlar som Mats Andersson har illustrerat. Mm-hmm. Ola-böckerna och många av Sven Wernströms böcker. Och han har en väldigt realistisk stil. För mig är det liksom det typiska 70-tals barnboksstilen.
Mm.
Och så är ju inte dina. Det är mycket gladare, kraftigare färger. Sen jobbar du med collageteknik.
Ja, det är faktiskt. När den första där Mias pappa flyttar boken gjordes, så antydde Galli Eng, var det som satt bredvid Marianne Eriksson och diskuterade den tekniska.
Just det, också en legendar i barnboksvärlden.
Ja. Det var verkligen det här fortfarande. Och då sa de det, men du förstår, man kan också med den här tekniken så kan du lägga in collage, alltså klippa ur pappersbitar och sånt. Jaha! Och det gjorde jag redan på den första boken, alltså Mias pappa där då. För där, det första man ser, det är ett omslag med ett lapptäcke, och det var många urklippta lappar där för att åstadkomma det papperstäcket.
Men och du sen, klippte i böcker och kataloger, ja, och tapetprover. Och,
precis, och det visade sig ju då när den första boken var tryckt, då såg jag ju att det här, det funkar. Så då körde jag ju igång med collage, och jag hade sån glädje av det, dels därför att Alfons-figuren var ju, jag visste ju att det var småbarn som skulle läsa, i alla fall den där godnattboken gick ju ut på att det var en liten unge som gnällde och tjötade och pappan sprang där och fyllde upp alla drömmarna. Men då visste jag att han måste se trevlig ut, men inte söt i alla fall, inte för gullig. Och då gjorde jag ju eftersom det var så små barn det var tänkt för, där kan man ju säga att jag tänkte på läsarna verkligen.
Mm.
Att det skulle vara att det skulle gå att titta. När man tittar i boken så ska man hitta figuren som det handlar om. Man ska inte behöva kasta ögon hit och dit. Vad är det här någonstans? Utan det ska vara en tydlig unge som man kunde följa i berättelsen. Och därför blev han som han blev också. Han är ju inte vacker. Det finns ju ingen unge som ser ut sån. Utan han hade enda fina, det är det här lite gulliga håret. Han har lite fnutt upp till på huvudet.
Ja.
Som är lite svänligt.
Det ser nästan lite ut som han har snagg. Alltså det är så 87-an Axelsson, 91-an har samma frisyr.
Ja, är det snagg? Eller för mig är det lite mjukare på något sätt. Någonting lite... Ja, det är inte så, jag har inte utrett det närmare. Men det som var vitsen, det var för att barnen skulle kunna förstå att det här är på riktigt. Så måste jag ju använda något som finns i verkligheten. För Alfons själv ser ju inte riktigt ut. Men det som finns i omgivningen kan vara riktigt. Så kan man klippa in tidningspapper och gardintyg och lite här och lite där. Som har med berättelsen att göra. Så att jag har ju fått höra att egentligen så var det här collagandet i barnböcker, det var första gången som det blev använt som berättande element, alltså berättande element. Annars hade det ju funnits, Sandbergs gjorde ju barnböcker med collageinslag, men det hade ju inte med berättelsen att göra, utan det var ju mer dekorativa inslag kan man säga.
Mm. Inga och Lasse Sandberg som har gjort Lilla spöket Laban,
ja, just det.
Och Lilla Anna och Långa farbrorna och Pulvret och Tummenböckerna. Tummen, där Lasse Sandberg använde sin tumme som man tryckte
tumme.
I en sån här stämpeldyna och sen ritar konturer på.
Ja.
Har du någon minnesbild av hur den första Alfons-boken mottogs?
Den väckte ju uppseende på det sättet att det var en pappa som var huvudrollen i. Och det hade jag inte en aning om att det var något nytt. Hur skulle jag kunna veta det?
Nej, men du levde väl ändå i verkligheten. Du vet väl att det är betydligt vanligare. Och inte minst 71-72 så var det betydligt vanligare att det var mödrar som stod för nattningsproceduren och omhändertagandet.
Men jag läste ju själv inte barnböcker när jag var i den åldern.
Nej, men det kunde du väl ändå...
Du
vill ha det till hela tiden att du har levt i någon slags parallell verklighet.
Nej, men jag hade ju själv en pappa som var så himla... rolig, ja, som var med oss hela tiden. Vi var tre döttrar.
Men sprang han och hämtade pottarna åt er?
Nej, det skulle han inte gjort. Eller så skulle han ha gjort det på ett annat sätt.
Alltså så att pottan på huvudet, ja, eller så?
Nej. Det var inte så att den berättelsen just kom från honom, utan det var mer att jag trodde att papper var sådana. Det var väl inte så någon, det var en pappa eller en mamma som var med i boken.
Nej.
Det hade jag inte en tanke på.
För det är intressant, för det, idag så tolkar man ju, gissar att här har Gunilla Bergström gjort ett statement.
Men det så var det inte. Nej, det var ren naturen. Och jag hade dessutom två pappor, för att familjen blev, jag levde ju som sagt med som skilsmässobarn då, så hade jag ju två familjer till slut.
Mm.
Och den andra pappan, han var också väldigt, alltså båda mina fäder har varit... Den ena väldigt ovanlig och inspirerande och skojig. Och den andra väldigt trygg och lugn. Och ja, jag trodde att pappor var sådär där.
Mm. Kanske ja, de två var ju uppenbarligen det.
Ja, alltså jag hade... För mig var det inget viktigt alls. Ärligt talat, det är väldigt ärligt talat. Det var inget påhitt att en pappa... Att det var så konstigt att det var en pappa som var med i en barnbok. Det tyckte inte jag.
Nej, men det förstår jag att du inte tyckte, men du förstår så här i efterhand...
Nu i efterhand förstår jag
att det. Att det var en ovanlig figur, och inte minst en ovanlig barnboksfigur. Att det var ju ofta mödrar som fick representera tryggheten, och de flesta författare som hade kommit på den idén du kom på om den här berättelsen om barnet som inte vill somna. Nej, men hur var du nu fick den ifrån?
Oh.
De hade ju satt en mamma i den rollen där du då satt Bertil Åberg. Som så småningom kom att döpas till.
Det var ju tur för mig då i så fall.
Ja, men det var det ju. Men, rena bonturen.
Ja, men det säger ju också i sitt långa förlopp vad viktigt det var att jag en gång hade så fina pappor.
Du antyder att det är bra att ha goda föräldrar.
Ja, att ha goda förebilder egentligen, oavsett vad det gäller. Det sätter spår.
Men efter Godnatt Alfons Åberg, är det sen Raska på när det är först Ajabaja?
Ja, den kom väldigt tätt efter där. Det gjorde den.
Och det aktade för sågen Alfons. Och där kommer ju pappan också in som en lekande kraft i Alfons liv.
De,
efter att han har suttit där bak sin tidning och druckit sitt öl och rökt sin pipa medan Alfons har snickrat och donat, så stiger ju faktiskt pappan in i handlingen och så leker de tigrar och djungel tillsammans en stund. Men med den boken, då har du ju bestämt på något vis att det finns ingen mamma. Eller?
Nej, varför skulle hon behöva dyka upp? Det skulle ju bara krångla till det hela. Då levde jag fortfarande i tron att jag levde till mig i tron att han hade syskon och mamma också.
Mm.
Jag tycker fortfarande att det är lite tjatigt detta att fråga om mamman.
Frågar inte om mamman, jag frågar om en process här som jag är intresserad av. Mm. Hur du successivt gör bok efter bok och du utkristalliserar någonstans världen du berättar om av sig självt. Du har inte bestämt från början, så här ser Alfons familj ut, utan i takt med att berättelser dyker upp för dig så plockar du också in de figurer som används. Sen dyker en farmor upp, sen dyker storkusinerna upp, sen dyker fast och fiffi upp så småningom.
Ja, men du har ju, det finns ju också en hel rad Alfons-böcker som inte alls har något med familjen att göra.
Ja, för då behövs det en kompis, det behövs Victor, det behövs Milla.
Då är det andra saker som gäller. Alltså det viktiga för mig är ju, vad är det ämnesområdet? Att inte ha en kompis till exempel, hur hemskt det är. Eller att bli oskyldigt beskylld. Då hade han ju Milla och ett gäng som var klättra in någon trädkoja och han hade slavat bort nyckeln och det hade han inte alls gjort och allt det här. Att bli oskyldigt beskyld i en fruktansvärd situation, det tror jag alla antingen man är vuxen eller barn, fruktansvärd känsla att bli övergiven, att ingen tror, fast jag vet att jag inte har gjort det här brottet, vad det än är.
Sned tänkt.
Vi tar ett Alfons bok som gjorde väldigt stort intryck på mig som barn, Alfons är odjuret, som är fortfarande kontroversiell för övrigt. Det var inte så länge sedan den visades, filmen på en skola i Limhamn utanför Malmö, och föräldrar blev högerligen upprörda av att barn skulle behöva titta på en otäck film. Att barn på något vis skulle liksom konfronteras med någonting otäckt. Barn ska ju bara ha rosa sockervadd, dock utan socker, för socker är ju farligt. Så någon sorts natursockervadd, rosa, Eva barn ska ha hela dagarna, 24 timmar om dygnet. Men Alfons är odjuret, där gör ju Alfons en dum sak. Han klipper ju till lillkillen så att blod uppstår. Och sen så har ju Alfons det här odjuret som växer under hans säng. Det är ju väldigt liksom freudianskt och psykodynamiskt på något sätt. Där upplever jag, där tänker jag när jag försöker gissa hur den historien kom till, att du har antingen själv känt dåligt samvete eller som betraktat, studerat ett barn som har dåligt samvete och att nu ska vi processa detta. Hur processar vi det dåliga samvetet?
Processa.
Ja, men det är ju, så säger man i psykologvärlden.
Ja. Jo,
du har ju träffat psykologer du också. Jag är gift med mig själv, så jag känner till begreppet process.
Alltså, det finns så mycket mer vanlig, naturlig barnslighet i tillkomsten av mina berättelser. Jag har så roligt, för jag brinner för något, och då minns jag själv, jag minns hur det var den gången när då, vi kan säga dåligt samvete för ett odjur. Nu har jag visserligen inte själv just råkat ut för det här med blod, men det var väl något annat taskigt jag hade gjort. Alltså jag lever så, jag är kvar på något sätt, så är barnaåren väldigt stark i min värld. Och det har jag förstått, att så har inte alla vuxna människor det. Det finns till och med vuxna som säger, jag kommer inte alltid ihåg hur vi firade jul. Va? Jag kommer inte ihåg. Eller så skryter de när de säger det. Men för mig är barnens värld väldigt levande. Jag blir själv skadad på något sätt när jag upplever hur han hade gjort något dumt och hur illa det gnagde inombords, ända tills han började själv fantisera om vad jag gjort. Tänk om det blödde, och tänk om han dör. Alltså man kan ju göra det där hur stort som helst när man är ett litet barn och inte riktigt vågar komma fram med vad det är man har gjort egentligen.
Nej, men, och det är väl högst allmänmänskligt det som beskrivs. Alltså, det kan ju, en vuxen kan ju också relatera till, jag gjorde någonting dumt, och att man sen ligger och gnager på detta. Tänk, vad gjorde jag med den där andra människan?
Ja, det är samma. Alltså, jag vet att jag gjorde fel mot mitt själs älskade eller någonting. Och det där gnaget, det är ju mänskligt. Det är inte barnsligt eller vuxligt eller vad du vill, utan det är, sån är människan. Och det kan försvinna sen om jag får se en lösning. När han mötte den här, levde ju den här killen som han hade nästan haft ihjäl, trodde han väl då, va?
Ja, och han får möjlighet att säga förlåt.
Ja, han börjar ju fegt med att muta med godis.
Ja.
Fegis.
Ja, just det. Mycket feg sexåring.
Ja, det finns något mänskligt i detta fumliga. Du kan få en cola av mig för att liksom visa att vi är kompisar, va? Det är så barnsligt. Alltså, det är också något som jag gillar. Jag vill visa hur fjompiga vi är med sådana här små mutor, va? Och så säger den här lillkillen, men han säger väl bara det. Ja, det behövs inte. Det sa han väl, tror jag. Jag kommer inte ihåg min egen berättelse.
Nej, den är men att 40 år gammal. Så att du är ursäktad om du inte tänker på den varje dag.
Nej, inte varje dag i alla fall.
Så har det funnits några kontroverser kring Alfons? Jag kan tänka mig att många idag reagerar på den ymnigt förekommande pipan. Alfons pappa röker pipan när han nattar sitt barn.
Ja.
Alfons leker tåg med pappas pipa.
Ja, just det.
Mm. Pappa är sur för att hans pipa är borta.
Ja.
Har det varit diskussioner om detta?
Långt, långt senare, någon gång i början på 2000-talet, så kom det ju någon, det var författarförbundet, någon på förbundet som hade, någon annan författare som hade skrivit att det här var väl inte något att låta Alfons pappa röka pipa. Men där har jag svarat på vår egen hemsida att du kanske inte har sett det svaret.
Nej, just det svaret har jag missat i min research.
Där jag svarar ärligt så här att det ger ju möjlighet att prata med barnet när man sitter vid sin bok där och säger titta han röker, det får man väl inte.
Nej.
Det håller ju ungen med om då naturligtvis.
Inte i barnet så.
Nej, alltså du förstår det här, en gammal bok, den skrevs på 1900-talet.
Ja, då gjorde folk så, ja, då var det det normala.
Precis, då var det inte ovanligt och särskilt pipa skulle ju då vara, visa en pappa som var extra lugn och trygg på något sätt. Va? Jag kommer inte ihåg hur jag formulerade det här. Men att det ger ju på tal om överhuvudtaget att transformera och kalla allt olika saker i barnböcker för olika saker i efterskott. Alltså det är ju det är inte fel att istället ger det ju chans att prata vidare. Ja, så var det så på den tiden. Jaha, levde du då? Eller vad gjorde ni? Alltså det blir ju det här att få perspektiv är jätteviktigt. Det upptäcker jag nu när jag äntligen börjar bli gammal och se vad perspektiv innebär, förstår du. Man får en annan syn på väldigt mycket.
Nej, men så är det. Men jag pratar lite konkreta saker. Är det någonting annat hos Alfons som har retat folk? För jag tänker mig att det råder en viss konsensus. Jag har sällan hört någon säga någonting argt om Alfons. Alltså, och det kan man, det är inte särskilt svårt att reta fram irriterade synpunkter hos svenskar om olika barnboksfigurer. Man kan träffa, jag kan träffa jämnåriga som blir nästan lite arga när de pratar om Karlsson på taket. Jag hatar Karlsson på taket, säger de, med sammanbitna tänder. Han var kaos, han störde mig. Eller Loranga och Barbro Lindgren eller Pippi Långstrump eller sådär. Och vi har haft en massa debatter under de senare åren om liksom etniska stereotyper eller om könsstereotyper och så inom barnlitteraturen. Alfons har inte fått så många smällar i sådana diskussioner, eller?
Men det här var ju skojigt, för det var jag vet ju, jag har ju också Robert som reporter, men jag fick ett brev från en tandläkare som klagade på att Alfons hade fått han hade fått saft på sängkanten när han var törstig.
Det får han i godnatt,
i godnattboken, ja, där hade han fått saft på sängkanten och sin pappa hade burit in detta saftglas då.
Just det, som han sen häller ut och låtsas att han har kissat.
Och då kom det en tandläkare som skrev att ska han, jag tycker inte att det här är bra, barn ska inte,
det fräter ju på emaljen,
det förstör, det är bättre att få vatten. Och då hade jag ju inte själv tänkt på detta, jag tror inte, det var ju ganska tidig bok det där, nattboken. Så att jag hade väl inte, mitt barn var väl kanske inte ens fått tänder då, så, eller fått sina första. Så jag hade ju aldrig haft den aspekten, men jag hade en annan aspekt. Och det var ju att den boken har väldigt många blå och nattliga sidor. Det är blått på i hans mörka rum där hela tiden. Och det behövdes en färgklick, förstår du?
Du behövde något klargjult.
Rent estetiskt behövde jag det. Och, men när jag hade läst det här från tandläkaren så sa jag till dem på förlaget, vi får ta bort det där. Det håller jag med om. Det gör jag faktiskt. Och där väcknade jag. Men det fanns ju ett skäl. Det tycker jag, det står jag för det skälet. Fast jag tycker ju att det var kul med en färgklick där. Det tycker jag. Men jag får vika mig. Men sen i media sen så blev det att hon har fått på sig hela tandläkarkåren. Ja, det var ett brev som kom. Jag skulle inte ha berättat det kanske.
Nej, men det vi kommer ihåg att det görs många stora hörnor av många av små fjädrar. Ja. Det är ju medielogik vi beskriver nu.
Jajamän. Så att egentligen så är det väl mycket eländen som inte har plockats upp ännu som vi kan komma och klämma in med. Men sen har vi ju det här Pippi Rull hette de.
Jaja.
Då var jag moralupprörd.
Då var du arg.
Ja, då var jag faktiskt moralupprörd. För det var ju så, det var så billigt gjort. tyckte jag. Det är så detta, du får komma ihåg att det här var ju, idag så snos det ju på ett helt annat sätt. Det, är ju, det går ju inte att bråka om såna här grejer, men då gick det att bråka.
Uppenbarligen.
Ja, det gjorde det. Och vilket år kan det ha varit?
Jag skulle säga tidigt 2000-tal.
Ja, 2001 eller något sånt där, 2002, ja. Någonstans där.
Vi har tagit upp det faktiskt tidigare i den här podden. Alltså vad som gjordes var att Olle Palmlöf och Bubbe Kull, de hade noterat här att Alfons på danska ju betyder hallick.
Ja.
Och då korsklippte de mellan Björn Gustafssons inläsningar och den danska filmen Pusher.
Just det, Pusher.
Det är ganska fyndigt, skulle jag säga.
Här är Alfons Åberg. 7 år. Han är inte som vanligt. Han är sig inte alls lik. Den dagen efter skolan får Alfons sällskap hem med en klasskamrat.
Du är min vän, ja? Men du skulle mig pengar, ja? Du fick på klass, ja?
Vadå? Skrattar Alfons. Ännu vet han ingenting om det hemska som ska hända.
Är det svenska? Är det svenska?
Ja, visst, svarar Alfons.
Det är svenska. Jag har hört att du kan ha en bra rökare.
Molgan.
Alldeles för långt. Alltså den är 8-10 ja. Minuter där det har räckt med en halv minut. Men jag förstår också glädjen i att när de har sett det, vänta nu, det blir ju roligt om Björn Gustafsson säger så säger han, Franke, så det blir roligt. Men du stämde dem.
Ja, och jag tyckte att det var, alltså nu får du fortfarande betänka att det här var ju på precis i...
Jag betänker.
Du betänker,
det är 16 år sedan.
Att det är länge sedan. Ja.
Ja.
Så att då var jag väldigt moraliskt upp. Ja, jag var ledsen framförallt. Framförallt ledsen. Och det var inte det där med hallig. Det är ju bara okunskap. Även i Sverige så sa man ofta att Alfons på 20-talet någonting.
Mm.
Så var det ett svenskt ord också att Alfons betydde hallig. Så det var ju inget nytt för mig och det hade jag ju fått höra förr. Men
ska
det var
vi bara
detta...
snabbt skjuta in här att det var inte därför du valde namnet Alfons Åberg.
Nej, ja, det tänkte jag inte alls på. Men det som upprörde mig det var det här med knarkförsäljningen. Det tyckte jag var rent ut sagt. Jag tyckte att det var att snaska till det på något äckligt vis. Och framförallt det som var värst, det var att det sändes ju på dagtid en lördag, mitt på dagen. Och med Bolibompas signatur. Det var det rent ut sagt jävliga. För då kan man ju tänka sig att barnen hör ju Bolibompa-signaturen. Hade det inte varit någon Bolibompa-signatur, utan bara vanligt för vuxenfolk. För det var ju inte tänkt för barn, det här radioprogrammet Pippi Rull.
Nej, absolut inte.
Nej. Alltså det var fel tidpunkt på dygnet tyckte jag. En lördag med Bolibompa-signatur, det var det värsta. Och sen var det knarket.
Mm.
Och sen hade jag väl börjat och moralisera om det. Ja, det är lika bra att fortsätta.
Nu har du satt en snöboll i rullning.
Nu tyckte jag ju så, alltså ärligen. Det tyckte jag ju. Det skulle jag nog inte gjort idag. Men det vet man inte. Men jag tror inte jag skulle ha gjort det idag. I alla fall. Sen så talade jag med... Då hade jag ju medarbetare och så. Då hade ju firman kommit igång. Då hade jag ju medarbetare som kom prata med. Och ja, vad tycker ni? Så jag, kör på... Nästa instans och så var det nästa. Så det gick till Högsta domstolen.
Det gick hela vägen
upp. Ja, gjorde det. Men det var roliga var att det fanns reservationer efteråt. Alltså domen blev ju att jag förlorade. Det visste jag. Men det finns reservationer när man läser text, ja, sluttexten där. Och det allra roligaste är att detta använde... Det var Sara Pers-Krause heter hon som... var min företrädare, juristen. Och det blev senare ett skolexempel på nutida juristutbildning.
Mm.
Så att, på det viset tycker jag det var väldigt roligt. Det fick jag veta långt efteråt.
Men det var det upphovsrättsliga som ni sköt in på här. Alltså
ja,
att det är någon som har gjort intrång i ditt konstnärliga verk. Det var det ni stämde dem för.
Ja, nu kommer jag inte ihåg hur det hette exakt. Men det måste det ju ha varit.
Ja.
Ja.
Nej, men bara för att förtydliga för lyssnarna.
Ja, det var att man liksom lånat en känd figur och lagt på en annans kända röst. Figuren var ju en, utseendet då kan man ju säga. Det andra var texten som var mig. Det tredje var uppläsaren av texten som var Björn Gustafsson. Och sen var det blandat då med främmande bodibompa-musik och så vidare. Hade de inte haft det, då hade de klarat, hade vi sluppit rättegång. Eller då hade
då hade de starkaste juridikstudenterna sluppit det exemplet.
Ja, det är roligt. Man kan skratta åt det nu efteråt.
Ja, det är bra. Det ska vi göra.
Ja, men det är bra att skratta. Det är det bästa.
Ja, jag har förstått att det är din hållning.
Ja,
och det är även. Du vill ju inte prata om den här mamman som inte finns, men jag har ju en, det är ju en annan sak som gäller familjebildningarna som jag måste få reda ut nu när jag har dig framför mig.
Ja.
Alltså i listigt Alfons Åberg. Så,
listigt,
det är där han äter kakor. Och farmor sitter och spelar kort med storkusinerna. Ja. Redan det tycker jag är taskigt att hon inte bjuder in Alfons till kortspelet.
Ja,
redan då. Ja. Det hade min farmor gjort. Men där finns ju en farmor och de här storkusinerna. Då får vi ju förstå att då måste storkusinerna vara på pappans sida. Alfons pappas, Bertil Åbergs sida.
Det kan ju finnas andra kusiner. Det kan ju finnas på mammans sida.
Det kan det ju finnas, men varför skulle de hänga? Och de kallar ju också Alfons farmor för farmor.
Ja, men då håller det.
Det håller. Och de här dyker ju upp senare under namnen Bing och Benny.
Ja.
Sen dyker det upp en fast och fiffig som alldeles uppenbart är barnlös.
Ja, det är väl inte alldeles klart. Hon kan ju ha något i smyg där som hon inte har kommit ut med.
Ja, det är inte lika vanligt att mödrar har, men absolut. Nej, men hon är ju väldigt engagerad i Alfons kalas och att arrangera och göra fint för Alfons. Det känns ju nästan som att hon
tar över där.
Ja, och har Alfons lite grann som substitut för det barn hon själv av okänd anledning inte har.
Eller kanske har. Det har vi inte
eller
sagt
kanske
något
har.
Om.
Nej, du har inte sagt någonting om det. Nej. Men okej. Okay. Absolut. Men är fast och fiffig mamma till Bing och Benny?
Nej, det tycker jag inte.
Nej. Så vem är då Bing och Bennys föräldrar?
Alltså hur stor del av en släkt, av släktträdet, måste man redovisa för att berätta?
Alla! Annars blir jag ju tokig.
Nej, men alltså för mig är det fortfarande så att Alfons har troligen en jädrans stor hoper syskon, men de har ju inte dykt upp ännu, men det kanske de gör.
Spännande. Det finns mer att berätta.
Alltså, när jag tänker ju på det, för att jag själv har haft så väldigt mycket syskon och det är en väldigt tillgång att ha många omkring sig. Och sen kan det vara negativt också förstås. Men har man så många syskon som jag hade då, så måste det ändå finnas någon som jag kan få medhåll av som håller med mig mot alla de andra då. Det finns mycket dynamik i syskonkretsar egentligen som inte jag har tagit vara på hittills.
Men vad du antyder här nu, det är alltså att Alfons har någon sorts bonussyskon eller helsyskon.
Ja, varför inte?
Men som inte, men det är väl ingen som bor hemma hos dem? För då hade vi inte råkat se det syskonet gå förbi någon gång i bakgrunden.
Alltså jag måste ju säga så här att du är väldigt...
platt, trångsynt.
Nej, men om jag läser en barnbok, alltså om jag är barn och läser en barnbok, så börjar jag ju inte fråga, har han någon morbror eller finns det någon faster? Alltså,
jag frågade det som barn.
Ja,
jag hade ett jättestort behov av att få hela släktträdet förklarat för mig.
Ja, då förstår jag.
Att förstå hur saker och ting hänger ihop. Det vill jag nog hävda. Och eftersom jag har varit exakt likadan sedan jag var 6 år.
Ja, men då är det mig det är fel på. För jag vill bara veta det som händer i historien.
Ja, nej, det är väl inget större fel på dig. Men jag tycker det är konstigt att du inte förstår frågan.
Ja, men det är detsamma som när vi gjorde en... Jag lever väl lite... Jag har inte riktigt fötterna på jorden. Jag försöker ju det att vara realist och ta hänsyn till alla vetenskapliga torra fakta och forskning och sånt. Jag försöker. Det gör jag. Men jag har ju inte alltid fötterna på jorden riktigt. Jag räcker inte ända ner fötterna. Jag märker det då och då.
Du har huvudet bland molnen.
Alltså det är fötterna dinglar lite över. Kanske 15 centimeter ovan där. Så ibland kommer man ner och... Nu är det verklighet. Då. Men när man skulle producera tecknad film
Just det, Per Olin, ja, och Pennfilm.
Ja, och sen har det kommit en ny produktion som...
Ja, just det. Ja. Som gjordes i Norge.
Ja. Då var det var nog inte en Per... Jag kan inte säga vilket sammanhang det var, men det var ju något sammanhang, eller om det var vid någon teateruppsättning. Det, frågan har i alla fall dykt upp. Som gör att jag blir väldigt klar själv över vad det är jag sysslar med egentligen. Mm. Jag sysslar med ämnesområden. Inte med att just en viss farmor, en viss pojke, för det kunde lika gärna varit en flicka då till exempel. Eller en viss, det ena eller en viss det andra. För att jag är intresserad av, men ämnesområden på något vis som upptar skallen i vissa perioder. Och så folk, då kommer de och frågar, ja men hur bor han? Alltså ligger köket till vänster och sen sovrummet till höger eller så här, då vill de ha arrangerat en fysisk värld. Mm, som du... inte jag är där, jag vet inte hur han bor, men han bor, alltså är det ett kök som han har bränt sig på plattan, ja då finns det ju en spis med en platta på, så då ryker plattan fram, eller åker ju den in i bild, va? Mm. Men det är inte så organiserat, och lika oorganiserad är familjebilden då, om du vill komma åt klätterträdet där.
Nej, jag förstår, du skriver inte en släktkrönika, du skriver alltså, historier och plockar fram de rekvisita som behövs.
Vissa ämnen gnager, ja. Det gnager det här.
Nej, men jag respekterar naturligtvis detta, men du förstår också varför Per Olin eller motsvarande ställer den frågan, för att han måste ju veta. Men någon som ska ta tag i dina berättelser och dina figurer och sätta dem i ett annat sammanhang där det finns lite andra förutsättningar. Mm. Och där de måste ju veta då, eller framförallt så tror de frågar dig av respekt så att de inte liksom inkräktar på ditt universum. För det tror jag folk är rädda för att göra.
Ja.
Jag tror man är rädd för att stöta sig med Gunilla Bergström.
Ja, det spelar ingen roll, för att det var ju så tydligt för mig. Jag upptäckte ju det själv, att hoppsen, han har ju inga speciella... Ja, det är klart det måste väl finnas en balkong eftersom man står och fiskar ner med ett snöre i en balkong. Den har, det var inte så, men typ...
Men han är ute på balkongen i spökboken,
ja,
också.
Ja, där finns det en balkong, ja. I alla fall. Ja. Nej, men för mig är det mer ämnesområdet att... Det är verkligen ämnesområdet.
Hur som helst, de behövde bygga upp ett scenrum. Mm. Och då var det väl ändå värt att fråga hon som skapat alltihop. Mm. Om du hade någon... Någon
jo,
om,
man samarbetar ju, vi Per Olin och jag hade ju också jag fick åka dit ner och visa böcker, och han hade väl sett böcker innan och var ju med om produktionen.
Mm.
Så det var inte så, nej, jag tror det kanske inte var han som frågade om det där med rummen, men man kan också säga att man tar Astrid Lindgrens berättelser är ju väldigt tydliga, att här är en by i Småland och det byggde, det låg så, och sen kom det lilla tobaksbutiken och sen var det flaggstången, och det finns en väldigt fysisk...
De är möblerade på ett annat
ja,
sätt.
Ja, alltså de är väldigt, och det är ju härligt, men det är inte min värld. Vi har ju andra, vad ska vi säga, inre världar då som vi vill berätta om. Men du förstår, det här är ju inte något som jag har vart medveten om, utan det upptäckte jag när jag var fyllde 60. Så tyckte jag, nu ska jag gå igenom vad har jag skrivit om i alla dessa år. Och då gjorde jag det. Och jag blev mer och mer... Det handlar ju bara om relationer och känslor. Och vad ett barn upplever, eller i så fall också vuxna upplever, för Bill och Bolla-böckerna är ju även en vuxen upplevelse. Och nästan skrattade till slut. Det var ju, hade du tänkt det när du var ung i dina unga dagar? Nej, inte hade jag tänkt. Utan det blev så. Mm. För det var väl det som roade mig.
Men det känns också lite grann som att du själv ibland ändå har velat svara på vissa saker. Alltså, pappa Åbet till exempel får ju ett förnamn ganska sent. Det är ganska sent för att veta att han heter Bertil och är 36 år gammal.
Ja.
Det är för övrigt en ålder som jag vet många blev... Va? Hur kan han vara 36?
Ja.
Men jag känner ju människor som är yngre än så och som är ännu skalligare.
Det är ju faktiskt så här att han är inte 36, utan man följer ju Alfons.
Ja, såklart.
Vissa böcker är han ju faktiskt Ja, 7 år om man börjat skolan. Och i vissa böcker är han ju bara 4 år gammal.
Ja, just det. Och då är
pojken alltså.
Bertil någonstans runt 36. Jo, men det förstår jag också.
Jag förstår att du förstår det.
Vad bra men, att du la till det, att även pappan är åldras.
Nej, jag menar inte på det sättet, utan jag menar det är ett dilemma för mig detta att han befinner sig i så olika ålder. Jag bryr mig inte om pappan så. Det är klart att du begriper att han följer upp och ner. Det var inte så jag menar. Men just detta, att det har faktiskt varit svårt för mig. Att man kan inte lugnt säga att ja, men det här är en liten trevlig bok med Alfons Åberg. Den ska vi köpa. För det kanske handlar om krig. Och det gör det också.
Mm.
Eller vad
Alfons och soldatpappan, ja, då, till
eller
exempel.
Den här hur långt man når, vad är en människa egentligen?
Just det. Det är ju sådana, som är mer existentiell,
ja,
filosofisk,
det är
Alfons.
Ju. Men det kommer ju vid 6-7 års åldern, då kommer de här frågorna.
Mm. Du har ju löst det lite grann genom att det ofta står i inledningsmeningen, här är Alfons Åberg X år.
Ja.
Men där får man i alla fall lite vägledning. För att rätt vad det är så börjar ju Alfons skolan. Sen i nästa bok så...
Så är han 3 år igen.
Ja, ungefär så. Men det är inget krav man har på sig som författare att man måste berätta kronologiskt. Utan du berättar
det har jag gjort i alla fall.
Nej, uppenbarligen inte. Och du berättar de berättelser som du är sugen på. Och all respekt till detta. Ska vi bara lite snabbt, vi har nämnt Bill och Bolle här ett antal gånger och jag gissar att de flesta av den här poddens lyssnare har ett hum om vad det var, men det var 2 böcker om 2 syskon som väl är modellerade på dina barn.
Ja, och då, det är ju lite dråpligt därför att jag vet att jag deklarerade när jag började, alltså mina första författarår där, så hade jag bestämt mig för att nej, jag ska aldrig bli en sån som hämtar berättelser från mitt eget privata familjeliv, inte min sann.
Jag är inte Kerstin Thorvall.
Nej, och framförallt så ville jag inte avslöja. Så jag tyckte att jag måste kunna vara kreativ i utanför att snylta på mina egna vardagshändelser, min sann. Det skulle jag hålla näsan upp i skyn och vara mallig över.
Mm.
Men de åren när Bolla var nyfödd och de åren som följde därefter, det var ju det mest omskakande i mitt liv, och det är det fortfarande och spelar mest roll av allt. Att få ett annorlunda barn.
Mm.
Det säger mycket om ens eget förhållningssätt. Man tvingas ju att vara ärlig. Har hon utvecklats? Går ju att se det inte lite bättre ut? Ja, men nu lät det ändå som att hon sa ett ord. Alltså man kan gå och lura sig själv hur mycket som helst. Och det blev så nödvändigt att vara ärlig. Nu är vi tillbaka med det här med blandningen av flum och vetenskap. Alltså man måste se verkligheten. Även om inte den är rolig. Och då hade jag ju deklarerat att jag skulle aldrig ta upp mitt privata familjeliv med någon i någon bok. Men de böckerna, bägge två, blev ju verkligen avslöjande. Mm. För så var det i familjelivet. Så jag fick ju äta upp det själv. Man ska aldrig säga aldrig. Det var också en nyhet.
Får jag fråga hur Bolla har det idag?
Hon är nu över 40 år och hon bor hit utanför Åkersberga hem och... Hon talar inte ännu, men hon förstår tala, alltså inte långa haranger, men hon vet hur man sätter på kaffet.
Ja, jag vet inte det, så är ju halva vinsten
gjord. Ja, alltså, när hon tröttnar på inte, va? Hon kommer ju hem någon gång emellanåt, en gång i månaden har vi sagt, hon har ju sin pappa också att komma hem till. Men även vi börjar bli gamla och även hon börjar bli gammal. Så att det blir inte jättetätt. Och hon är heller inte så road av att komma hem. Förut var det ju väldigt noga att det var en gång i månaden minst om hon skulle komma hem. Men då kan det vara så att vi sitter där och äter och jag har laddat upp och med god mat och så vidare. Ja, sen när maten är färdig, då går hon ut i kappfrån och hämtar stövlarna. Då vill hon hem igen.
Mission accomplished.
Det var inte det kul längre.
Men det låter som att du har haft ett liv med ups and downs. Och
mycket,
men ett liv där ju skrattet ändå alltid har varit eftertraktansvärt. Mm. Och det låter också som att du har uppnått skrattet många gånger.
Ja, skrattet, skratt är ju viktigt. Vi skrattar alldeles för lite. Alltså det är, även fjompiga skratt, det finns ju många sorters skratt. Alltså det, visa rumpan skrattet är väl inte så himla högt stående, men ja, ja, okej, jag får väl skratta då. Men halka på bananskal är inte heller så kul. Men på nyårsafton så är det väldigt skoj att se den där patienten igen.
Ja, men och visst är det väl roligt med folk som halkar på bananskal. Papphammar är väl rolig?
Ja, han ja. Men jag menar, det finns ju andra rumpor som man ska dra ner i tv-rutan. Så tycker man, nej men det där var väl ändå sandlådehumorn.
Men det är inte bara för att det blir ett pryd på gamla dagar.
Nej, det tror jag inte. Jag har sett många rumpor. Jag har sett många rumpor.
Ja, nej men oj, nu börjar jag rådna. Du kanske det är dags att
nej, nu blir så slut.
Ja, nu får vi nog ta och slå igen butiken här. Men du, Gunilla Bergström, tack för att du tog dig tid.
Ja.
Det var trevligt.
Det var roligt.
Ja, vi får väl ses igen någon gång.
Ja.
Vad det lider.
Man vet aldrig.
Du som lyssnar, du har lyssnat på Snedtänkt, podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om. Man kan gå in på Facebook och hitta både en sida och en grupp som heter Snedtänkt, och så kan man mejla mig på helstbarapositivrespons@gmail.com. Niklas Runsten har klippt och Andy Lundgren har snyggat till ljudet. Nästa vecka ska vi prata om någonting betydligt mossigare. Snedtänkt.